ikväll och välkomna till möte. Denna torsdagkväll är det faktiskt idag. Och vi är som ni alla vet, eller de flesta vet, att vi har börjat i Jakobsbrevet, eller Jakobsbrev, och går där vers för vers framåt och utlägger texten. Idag har vi hunnit fram till första kapitlet och den 19 versen, och sen hela kapitlet ut där, det är den 27 versen. Så Jakob 1, verserna 19-27. Och innan vi läser det så tänkte jag bara att vi skulle kunna böja våra huvuden och stilla våra hjärtan ett ögonblick i bön. Herre, vi tackar dig denna kväll. Vi prisar och lovar dig. Vi tackar dig, Jesus, för att du har gett oss ditt ord. Och Herre, vad vore vi utan ditt ord, utan din närvaro, utan din helige ande, utan ditt ingripande i denna värld. Vi vore ingenting annat än förlorade. Herre, vi tackar dig idag att vi kan kalla oss själva dina barn. Vi tackar dig idag att vi kan betrakta oss själva som nya skapelser, som friköpta och som efterföljare av dig. Herre, vi ber att du välsigna de här verserna, de här tankarna. Låt dem bli till välsignelse för oss alla. Och låt ditt ord ha sin gång i våra hjärtan och våra liv. Vi tackar och prisar dig. Smör din tjänare att förkunna ordet i ditt namn. Amen. Vers 19 till och med 27. Och tidigare så har vi talat lite grann om prövningar. Jakob talar mycket om prövningar och hur prövningarna kan tyckas vara jobbiga, besvärliga, oönskade naturligtvis från vårt naturliga och mänskliga perspektiv. Men vi vet att de utför någonting i våra hjärtan, i våra liv, som inte skulle kunna göras på något annat sätt. Vi behöver förkrossas, som Bibeln talar om, dö till oss själva och förstå vårt totala beroende av vår frälsare Herren Jesus Kristus. Vi har talat om det mycket, och vi har också talat om en gudstjänst om utkorelsen, utväljandet, och hur detta ibland är missförstått och hur en del människor ser det som endast ett suveränt utväljande av Gud, att människan inte har någon möjlighet att välja, men att det handlar om hans förkunskap, det handlar om att han ser vilka som han såg, vilka som kommer eller skulle komma att tro, och han kunde därmed kalla oss de utvalda, därför vi blev utvalda i Jesus Kristus. När vi trodde blev vi placerade i Kristus, och han var den utvalde, och därmed så läser vi om oss själva hur vi är de utvalda, även då det finns ett tillfälle i tiden där vi hör evangelium, tror evangelium och blir frälsta. Jag ska inte gå in på det just nu, men idag ska vi tala om att vara ordets görare, inte bara dess hörare. Och det är de här verserna. Och det första här som han talar om, det är att vi ska undvika köpslig vrede. Det är verserna 19-21. Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa ska vara snar att höra och sen att tala, sen till vrede. Till en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er, som har makt att frälsa era själar. Och jag tänkte på det här. I vers 19 här så säger han att detta vet ni, mina älskade bröder, att det är liksom en betoning att någonting är väldigt, väldigt viktigt här. Och sen lägger han fram tre olika saker Och det är att vi ska vara snara att höra, sena att tala och sena till vrede. Och jag vet inte, denna väg tycks snurra fortare och fortare. Och vi lyssnar väldigt mycket, men vårt lyssnande är väldigt ytligt, det är väldigt selektivt och vi är väldigt självcentrerade i bemärkelsen att Guds ord på något sätt har blivit som allt annat i vårt liv, att vi lyssnar till ordet och sen utvärderar vi det och sen säger vi, jag får se liksom om jag ska lyda det eller inte. Men när man tittar historiskt och bibliskt på hur man talar om att lyda, förlåt mig, talar om att höra ordet, så gör man ingen skillnad mellan att höra ordet och att lyda ordet. De är synonymer på det sättet att man hör ordet och man lyder ordet. Och i Romarbrevet 10:17 står det att tron kommer av att höra ordet predikas. Alla människor har ett mått av tro i Romarbrevet 12:3. Gåvan, eller tron är en gåva som är given till oss. Och många människor säger att jag har ingen tro som du har. Jo då, de har också tro, men de har satt sin tro på ett annat objekt. Alla ni som är här ikväll har tro, därför att ni sitter på de här stolarna. Inte nu att de här stolarna skulle vara speciellt dåliga, men ni har tro att de här stolarna bär upp er. Samma sak när man kör bil, man har tro när man kommer, trafikljusen blir röda. Man har tro att bromsen fungerar. Man tror att de som har satt ihop, ingenjörerna som har konstruerat bilen, de som har satt ihop den på fabriken, att sakerna håller. Det är en form av tro. Vi tar detta för givet. Men tro är tillit. Vi tror på olika saker. Det finns människor som har satt eller vigt sina liv åt politiken, till olika ideologier och religioner, allt sånt här. Och det är liksom en tilltro till någonting. Men Bibeln säger att den enda tro som är frälsande, det är tron på Herren Jesus Kristus. Och därför måste vi säga att vi måste höra ordet för att tron ska bli aktiverad, så att vi kan sätta tro till alla de löften som finns i skriften, som är för oss. Så vi ska vara snara att höra. Och när vi hör ordet så lyder vi det. Och de är synonymer på det sättet. Vi väljer inte att vraka liksom, att den biten vill jag lyda och den biten tror jag inte riktigt på och så vidare. Men snarare att höra. Och jag tänker just på liksom vilken förmån. Det är inte människor idag som följer Gud och som man kan lyssna till förkunnelsen. De växer inte på träd. Jag har själv haft förmånen, och många av er här, att under olika perioder i ens liv kunna sitta under någons undervisning och vara snar att höra. Och det är Gud som talar till oss, det vet vi, men han använder människor. Han använder redskap, han använder kärl för att vi ska kunna ta emot ordet. Och vi behöver sitta vid någons fötter, vare sig det är bokstavligt eller bildligt, men och lyssna. Precis som lärjungarna gjorde med Jesus. De hade sina 3 år. Och de lyssnade, de tog in allt han sa. Så snarare att höra. Och sena att tala. Vi ska inte säga allt för mycket om detta. Men i kapitel 3 i Jakobs brev här lite längre fram så talas det om tungans makt. Och det här, den här lilla lämmen som vi säger som sitter mitt i ansiktet. Det är helt ofattbart egentligen vilken makt den har. Jag vet inte om ni har varit med om någon gång hur man vet, jag ställer sig en fråga, jag vet, ett faktum. Vi har alla varit med om det, hur vi har kanske haft en bra dag, vi har byggt upp människor runt omkring oss. Och sen liksom säger vi någonting som punkterar allt det här. Liksom bara ett litet ord, en liten fras, någonting. Tungan fladdrar till Och helt plötsligt så har vi liksom nollställt det som har byggts upp. Men naturligtvis är det tvärtom. Vi kan gå in i en situation, hopplöshet råder, mörker råder. Och jag uttalar ett ord, ett kraftfullt gudsord i något sammanhang. Och Gud smörjer mitt tal. Kan vara ett ord, en mening. Behöver inte vara mycket, men helt plötsligt vänder hela situationen. Så tungan har en otrolig makt. Och hur vi brukar den är så viktigt. Och ni vet om det här, jag vet inte om det är ett svenskt ordspråk, men man säger på så på svenska, man kanske har fått det någon annanstans ifrån, men att tala är silver men att tiga är guld. Och jag tror att det är någonting som vi som människor generellt sett, men i synnerhet som moderna nutidskristna verkligen behöver lära oss mer än någonsin. Att vara sena talare, det betyder inte att vi inte ska tala ut eller säga till eller säga ifrån i vissa sammanhang. Vi ska inte tiga igen situationerna, men att vi talar så mycket. Vi är så fulla av åsikter. Det är ingenting fel att tala. Om vi talar saker som har substans, som har sina rötter eller sitt ursprung i Guds ord. Men vi ska vara sena att tala. Och sen säger han också sena till vrede. Och i vers 20 här ser vi mer om det, att den här vreden, den åstadkommer ingenting som är rätt inför Gud. Och någon säger så här, ja men vrede är ju någonting som vi ser i Bibeln. Vi ser ju hur Mose blev vred. När han kom ner från berget och han såg hur folket hade fallit i avgudadyrkan. De hade byggt den här guldkalven. Och någon brukade säga att lagen är hård, som Mose när han tappade stentavlorna på tårna. Och någon säger, men min morfar brukade säga så här, att vilket är tyngst? 1 kilo bomull eller 1 kilo järn? Och alla barnbarnen sa, hahaha, det är lika tungt, 1 kilo. Ja, släpp det på tårna får ni se. Och jag tänkte det var en parentes, men sen till vrede. Det finns en rättfärdig ilska. Mose blev vred när han såg vad folket hade förfallit i. Vi läser om profeterna i Gamla testamentet och hur de var arga över det faktum att Israel kontinuerligt vände sig bort från sin Gud. Vi ser hur Esra och Nehemja, hur de uttryckte en helig vrede. Och jag kommer inte ihåg vilken av dem, men det var en av dem som han slet håret av folk. Det vill till en hel del för att man ska kunna göra det. Så att vi ser den här ilskan, vi ser Jesus när han gjorde den här piskan och han drev ut de här människorna i templet som hade gjort det till en marknadsplats snarare än en plats att tillbedja den levande guden. Vi ser Paulus uttrycka ilska i andra Korinthierbrevet, eller i andra Korinthierbrevet, när han försvarar sitt apostlaskap och hur de anklagade honom för att inte vara en sann apostel. Vi ser hur han var arg på galaterna därför att de hade så snabbt gått tillbaks in under lagen och inte längre levde i nåden eller under nåden. Och det finns många, många exempel på detta. Men det här är naturligtvis en helig vrede. Men mycket av den vrede som vi uppvisar i våra liv, det är en annan form av vrede som har sitt ursprung i otacksamhet och missnöjdhet. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 5:18 att vi ska tacka Gud för alla livets omständigheter. Och i 1 Timoteus 6:6 står det att Guds fruktan i förening med ett nöjt sinne, eller förnöjt sinne, är en stor vinning. Och vi ser just de här tacksamhet och förnöjsamhet, att vi är nöjda, vi är glada över vad vi har och vad Gud har gett oss. Men många gånger är vi inte det, och vi rasar mot det här. Vi säger: Gud, jag borde ha fått det här, och mitt liv borde ha varit så här istället för det här och det här. Varför hjälpte du mig inte? Varför stoppade du mig inte? Varför etc. etc. Och liksom det är det här, det begynnelsen, vreden, liksom det är det som så småningom utvecklas, som Hebreerbrevet 12 talar om, en bitterhetens rot som är så farlig och som kan leda oss bort ifrån sanningen om Gud och nåden, där vi kan växa i honom. Och han säger här att den formen av vrede åstadkommer ingenting gott. Ofta är vi vreda på människor och vi säger liksom: Gud, varför har du låtit den här människan finnas i min närvaro, och så vidare och så vidare. Men Gud säger att jag har tillåtit de här omständigheterna, jag har en plan. Det finns en anledning till att du är här just nu i den här situationen, och vi tackar Gud för det. Vi är förnöjda, som skriften säger att vi ska vara. Sen i vers 21 så säger han här att vi ska ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Och när Bibeln använder ordet frälsning eller att frälsa, så är det i grekiskan nästan uteslutande ordet sozo, alltså S-O-Z-O, sozo. Och det betyder egentligen att befria eller skydda, att rädda i ett allmänt eller väldigt allmänt begrepp. Inte ett specifikt pånyttfödelsen. Det är bara ett fåtal fall, exempelvis Johannes 3 och några andra ställen där frälsning syftar på pånyttfödelse som leder till den nya skapelsen i Kristus. De flesta fall när ordet frälsning innebär, eller används, så innebär det helt enkelt att vi blir frälsta från de konsekvenser som vi lever i på grund av vår synd, våra felaktiga beslut, våra olydnad och så vidare. Och Guds ord i oss förmår att befria oss, skydda vår själ från de här konsekvenserna. Det är någonting helt fantastiskt att Guds ord har den här. Utan Guds ord, ni vet själva, om vi går till och med en dag, för att inte tala om en vecka eller en månad eller år, som vi tyvärr, Gud förbjuder, men kan vara utan Guds ord ibland, och vi prioriterar helt andra saker i livet, och helt plötsligt så lever vi de här konsekvenserna. Vi har ingen nåd, vi har ingen möjlighet, vi lever helt och hållet i vår egen kraft. Och det är därför han säger att ta väl vara på detta ord, därför att det är det enda som kan befria oss i den här världen, så att vi lever i seger över det som synden har fört med sig in i den här världens system som vi lever i, inte av men i, och det som vi har tagit in tyvärr i våra egna liv, i våra tankar, i våra hjärtan, i våra själar. Det förmår Guds ord att rädda oss ifrån. Och Guds ord har ett tilltal. Gud har någonting att säga oss på varje område. Därför som vi naturligtvis studerar Bibeln systematiskt också, lära för lära, ämne för ämne, men också vi bara läser den, vi bara sträckläser den, vi låter anden tala till oss och ge oss det vi behöver. Men ta väl vara på detta ord, läs det på egen hand, kom dit det förkunnas och predikas, var med dem som tycker om att prata om ordet och inte bara gå i kyrkan söndag morgon och sen prata om världsliga ting. Och det är inget fel med det, vi kan tala om andra saker också till Guds ära. Jag menar inte att vi alltid liksom måste vara på det sättet diskutera bibelfrågor, men att vi alltid relaterar till det. Vi, liksom, Bibeln är vårt rättesnöre, kommer ingenstans utan det. Jag samtalade för en kort tid sedan med en person, och ganska framgångsrik person och inte troende. Och liksom, vi talade lite om vädret och gemensamma bekanta och allt vad det kan vara. Men efter ett tag liksom, så vad fanns det att prata om? Liksom? Att den här världen är så begränsad. Även om jag lever det bästa tänkbara livet här på jorden, så varar det ändå bara 70, 80, 90 år. Vad händer sen? Vad kommer sen? Ja, vi vet. Vi ska möta Gud. Det finns en dom. Det finns två destinationer. Det finns en himmel, det finns ett helvete. Och den som inte har tagit emot Kristus i detta livet kommer att gå evigt förlorad. Det är allvarliga ting. Det är allvarliga saker. Så ordet tar vi vara på. Det frälser oss från de konsekvenser som vi lever i på grund av synd och olydnad. Och nästa sak här, som han säger, Jakob, andra saken, det är att vi ska uttrycka den nya skapelsens identitet. Och det är verserna 22 till och med 25. Och i vers 22 här så ser vi att vi ska vara ordets görare, inte bara dess hörare. Och hur vi kan bedra oss själva. Jag tänker på hur vi med tv naturligtvis tidigare och nu med datorerna, internet. Vilka möjligheter som finns att lyssna på ordet utan att gå till kyrkan. Och det är naturligtvis ett fantastiskt komplement till vad vi har möjlighet att höra då vi träffas och kommer samman som församling, som Kristi kropp. Men samtidigt så finns det en fara i att vi kommer bort ifrån församlingsgemenskapen. Och den är så viktig, alltså att Guds ordet tas emot i en miljö där Kristi kropp är levande och vi har ett utbyte med varandra. Och vara ordets görare, inte bara dess hörare. Det finns många som hör ordet. Man går från kyrka till kyrka, man går från konferens till konferens, från talare till talare. Från lära, bibellärare och doktriner till bibellärare eller doktriner. Överallt. Och man sätter det aldrig i ett samband där det blir levande gjort och praktiskt. Det blir bara kunskap. Kunskap, kunskap, kunskap. Och jag tror att vi kan inte vara ordets görare frånskilt Kristi kropp. Det är där som våra gåvor kommer till nytta. Det är där som vi kan betjäna andra med vår del i Kristi kropp. Så vi ska inte bedra oss själva och säga, åh, men jag lyssnar på Guds ord här, jag har hittat en bra internetsajt här. Okej, men har du någon församling? Umgås du med Kristi kropp? Liksom brukas din gåva någonstans? Det är en mycket viktig och relevant fråga att ställa sig. Och sen i verserna 23-25 så talar han här om den kristnes identitet, att ordets hörare och görare återigen, men han talar om en person som ser sig själv i spegeln. Och jag tänker på det här att vi har badrumsspeglar, vi har hallspeglar, vi har små speglar, kvinnorna åtminstone i handväskorna och vad det nu kan vara. Och vi ser oss själva ofta i spegeln och man tänker liksom att, där är jag. Men vem är jag? Jag ser likadan ut nu som jag gjorde för 2 år sedan när jag blev frälst, eller för 30 år sedan när jag blev frälst. Och Och är det här snacket om den nya skapelsen och det här liksom. Jag är ju samma gamla människa och köttet gör sig påmint och jag har samma frestelser och svagheter som jag kanske på ett sätt alltid har haft. Och jag ser, vem är jag? Och så tänker jag liksom, okej, men jag är ju en ny skapelse i Kristus, men det talar inte badrumsspegeln om, det talar inte hallspegeln om, det talar inte mänskliga speglar om för oss. Det finns bara en spegel som ger oss rätt bild av oss själva. Och det är det här, Guds ord. När jag ser mig själv, det är som en spegel. Jag vet ibland hur min fru brukar säga liksom att du skiner. Hon kommer hem, du skiner. Va? Liksom, vadå? Har jag varit ute i solen eller har jag varit för nära ett kärnkraftverk eller vad är det frågan om? Vad är det som skiner? Och sen så, har du varit i ordet? Ja, jag kanske har suttit och förberett ett budskap eller vad det nu kan vara. Och liksom, hon ser dig. Jag kan inte förklara det, jag vill inte på något sätt. Men jag vet att när Mose umgicks med Gud, när han kom ut ur tabernaklet, så sken hans ansikte. Han var tvungen att dölja det eller hölja över någonting. Det var i gamla förbundets tid. Vi lever i nya förbundets tid. Vilken fantastisk, underbar Gud vi har att göra med. Och när vi umgås med honom i ordet. Därför att ordet är Jesus Kristus. Det låter lite konstigt. Ordet kan väl inte vara en person? Jo, Johannes 1:1, Johannes 1:14. Ordet blev kött och bodde bland oss. Jesus kallas Guds ord. Han är ordet personifierat. Och när vi ser in i hans ord, när vi läser ordet, när vi studerar ordet, då är det som en spegel. Och vi ser oss själva där. Därför att endast där kan vi se och veta och förstå att det finns inte bara en levande Gud, men att denna levande Gud har sänt sin son in i den här världen som en fullkomlig utrustning för vårt syndfulla stadie. Och där får vi nu ta emot frälsningen som en gåva. Och det är helt fantastiskt att tänka på att här finns möjligheten att lära känna honom. Och där ser vi att vi är nya skapelser. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vilken spegel. Och jag kan bara säga, prisat vare Gud. Tack Jesus att det finns någonstans dit jag kan gå och se mig själv så som jag är. Där står det i andra Korinthierbrevet 5:17 att jag är en ny skapelse och det gamla är förgånget. Men det är så lätt för mig att tänka, ja, just precis. Jag är en ny skapelse i Jesus Kristus. Så ser man själv i spegeln och jag tänker, okej, okay, ja men det är ju samma gamla jag. Jag ser bara den här kroppen som är en kropp som är föremål för synden och döden och korruption. Men här säger han att vi blickar in i vers 25 i frihetens fullkomliga lag. Jag tycker det är fantastiskt att vi följer en lag som redan har blivit uppfylld. Alla religioner har sina lagar, förordningar, regler. Vare sig det är 10 stycken eller 10 000. Följ det här och bli en bättre människa. Bibeln talar ingenting om att följa några regler och förordningar och bli en bättre människa. Bibeln talar om att tro på honom som har uppfyllt en lag som inte vi kunde uppfylla. Och nu i vårt troende stadie, i egenskap av den nya skapelsen, så kan vi säga att vi blickar in i frihetens fullkomliga lag, för den lagen är nu uppfylld i Jesus Kristus. Och i Romarbrevet 10:4 står det att han är slutet på lagen för alla de som tror. Men hur vanligt är det inte att människor säger, okej, nu är du frälst, men pang, bom, här har du lagen. Lev nu upp till den. Men lika väl som vi blir frälsta av nåd, så blir vi också helgade. Praktiskt talat, genom nåden. Att vi låter honom fylla oss. Och när vi blir fyllda av honom som har uppfyllt lagen, och vi blir ledda av den helige ande, då kommer också vi att uppfylla lagen omedvetet. Men om jag försöker göra det medvetet, liksom, nu måste jag bli en bättre människa. Nu måste jag hålla det här budet. Och så vidare. Ja, det står att syndens kraft finns i lagen. Och som en man som hade skrivit en skylt på sin trädgård, eller satt i sin trädgård, att kasta inte snöboll på huset. Okej, vad händer då när alla barnen och skolungdomarna går förbi? Ja, de börjar kasta snö på hans hus, eller snöbollar. Och därför att de tänkte inte ens på detta när de gick förbi det förut. Men när skylten kom upp, då blev de helt plötsligt medvetna om det. Och Paulus sa det också, att när lagen kom till mig, då blev synden levande gjord. Jag läste om en annan situation om en jag tror det var i Texas, som man byggde ett hotell, och det var precis vid vattenlinjen på stranden. Och när man tittade ut genom fönstret, så var havet bara där, och man satt upp skyltar överallt att fiska inte från hotellfönsterna eller rummen, fönsterna på era hotellrum. Ja, vad hände? Och givetvis, folk började fiska. Sen kom hotelldirektören på att okej, vi tar ner skyltarna, och fisket upphörde i princip. Därför att ingen tänkte egentligen på det. Och någon säger så här, men betyder det att vi ska leva i ett laglöst samhälle? Det är inte det vi talar om. Vi behöver lagar. Vi behöver de här sakerna för att leva rätt ur ett samhällsperspektiv. Men ur ett frälsningsperspektiv, ur ett kristet perspektiv, vi är inte kallade att leva under lagen. Vi är kallade att leva under nåden, som vi får av honom som har uppfyllt lagen åt oss. Fantastiskt. Så i Johannes 6 och vers 28-29 så frågar lärjungarna Jesus en sak, och de säger så här, att vad ska vi göra för att göra Guds vilja? Vilka gärningar, vilka saker? Och han svarar i singular. Han säger, detta är Guds gärning. Tro på honom som han har sänt. Det är den enda gärning, om vi nu uttrycker oss på det sättet, som Gud begär av oss. Att vi ska tro på honom som har uppfyllt lagen åt oss. Och sen de sista två verserna, och det är tredje punkten här, så ska vi undsätta de behövande. Vi undviker kötslig vrede, vi uttrycker den nya skapelsens identitet, och vi undsätter de behövande. Och i vers 26 så nämner han återigen om tungan. Och hur viktigt det är att vi tyglar vår tunga, annars bedrar vi våra hjärtan. Och om vi gör det, om vi använder tungan felaktigt, då står det att vår gudstjänst är ingenting värt. Och återigen, vi sa det här hur vi kan tillintetgöra allt det som vi byggt upp på nolltid, om vi inte är försiktiga med hur vi brukar tungan. Och sen i vers 27 här så nämner han två grupper egentligen. Föräldralösa barn och änkor. Men i Gamla testamentet så är det också en tredje grupp som nämns. Och det är främlingarna. Och det är de här tre grupperna som Bibeln talar om. Som är så behövande. Och han säger att den kristna tron ska manifestera sig på ett sätt där troende blir engagerade för de här sakerna, eller för de här människorna. Föräldralösa barn uppenbarligen har ingen möjlighet att försörja sig. Änkor kanske har det idag på grund av det sociala nätverk som vi har i västvärlden åtminstone. Men ändå så finns de här behoven. Främlingen, de som är på flykt, allt vad det kan vara. Också en grupp som han nämner här att de kristna ska ha särskild omsorg om. Men sen säger han att vi ska vara obesmittade av världen. Och för många som har varit med under årens lopp och så vidare, så kanske det för tankarna på något sätt till lagiskhet i olika församlingar, obesmittade av världen. Ni vet, liksom alla de här predikningarna, gå inte till de platserna, gör inte de här sakerna. Och det är inte det att de inte har en poäng i det de säger, men problemet är också att på något sätt så har vi bara fokuserat på världslighet, på den här, ska vi säga, onda sidan av kunskapens träd, på gott och ont. Och vi glömmer att det också finns en god sida på kunskapens träd, på gott och ont. Vi tänker på disco, nattklubbar, och det är liksom alkohol och det är droger och det är otrohet som råder på de här platserna liksom, och det är världslighet. Men jag kan också vara världslig, jag kan vara en forskare som bor i mitt laboratorie och jag får fram någonting, någon medicin eller någonting som hjälper mänskligheten och botar några svåra tidigare obotliga sjukdomar, och jag får Nobelpriset och allt vad det kan vara. Men har jag gjort detta i min egen kraft? Har jag inte gett Gud äran för vad jag har i mitt liv? Ja, då är detta ingenting värt. Så att vara obesmittad från världen, det kan innebära väldigt många saker. Och vi är i den här världen, men vi lever inte av världen. Vi får inte vår näring från den här världen. Denna världen är inte vår källa till kunskap, till inspiration, till motivation. Det är Gud, det är hans ord, det är gemenskapen med honom. Så det här är de tankarna som Jakob framför och förmedlar. Tre saker: vi ska undvika vreden, den kötsliga vreden. Vi ska uttrycka den nya skapelsens identitet. Det gör vi genom att blicka in i den här spegeln som är Guds ord, där vi ser endast där att vi är nya skapelser i Kristus. Och vi undsätter de behövande och håller oss obefläckade av världen. Vi tackar dig Jesus för de här tankarna som vi har fått framföra ikväll. Välsigna dem till våra hjärtan underbart i ditt namn. Amen.